Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren.
Och med mig Sofia Wood.
Mm, och det här är ju vår trendspaningspodcast. Vi pratar om saker som vi ser i våra fläden, mycket inredning. Men också en del skönhet, mode, design, internet i stort. Ja, sånt som vi tycker är spännande att prata om och grotta ner sig. Och idag så ska vi ha ett lite mer personligt avsnitt kanske. Men som ändå speglar samtiden och förhoppningsvis är det många som känner igen sig. För idag ska vi prata om skönhet och självbild.
Välkomna! En genväg till att börja gilla saker med sig själv är ju att någon annan visar uppskattning för det.
Man klär på sig en roll. Eller visa sig själv privat.
Verkligen.
Men gud.
En modestylist. Som, ja, och kom dit och bara, men vad?
Men gud. Vad hände? Bara, allt för konsten. Ah, skönhet är ju ett Billgren Wood-favoritämne. Ja. Men idag tänkte vi ju angripa det lite från sidan kan man väl säga.
Precis, vi kör om på insidan.
Exakt, vi börjar inifrån och ut den här gången.
Exakt, eller vänta, är insidan man... Jo, det är insidan man ska. Vi kör om på ytterkanten. Två personer utan körkort gör... gör körreferenser.
Exakt. Nej, jag har... Jag, you lost me, alltså. Ja. Jag är ju en hemsk backseat driver.
Det var ganska roligt när vi kom på att vi skulle ha det här avsnittet, tycker jag. För att det grundade sig från början i att du och jag i morse skulle haft ett liksom teamsmöte. Ett så här digitalt möte där vi skulle titta på varandra. Och sen så blev det inställt och vi kunde liksom styra om det till ett vanligt telefonsamtal istället. Och den första saken vi båda sa när vi bestämde att vi skulle ta upp telefon istället var, ja, men jag har redan sminkat mig, så att egentligen så kan du kan få titta på mig.
Ja, men det här tycker jag är så intressant också, så här hur man klär på sig en roll eller visar sig själv privat.
Verkligen.
Behöver du sminka dig för att kunna liksom jobba properly en dag?
Det gör jag. Alltså jag har faktiskt funderat ganska mycket på det. Men jag sminkar mig i princip alltid. Alltså även om
varje
jag bara ska...
dag?
Ja, varje dag.
Även på sommaren?
Ja, även om jag har en väldigt liten rutin då. Men det är sällan som jag bara så här smörjer in ansiktet och sen går upp eller liksom så här går ut till och med på landet.
Ja. Och vad alltså, är det en vanlig grej eller skulle du reagera om du såg dig själv i spegeln under dagen och du inte hade smink?
Nej, men det är nog lite att jag tycker att jag ser ut som att jag är sjuk om jag inte har fixat mig alls. Att jag liksom tycker att jag ser krasslig ut. Men sen är det inte så att jag liksom har en liksom jättemånga produkter eller att jag så här har en ögonskugga som jag behöver för att jag ska liksom kunna lämna på skolan en tisdag. Men jag har liksom vissa grejer som jag, om jag inte har gjort dem, känner mig jätte liksom ofärdig. Och det var faktiskt någon gång här förra veckan när vi försov oss lite grann och jag typ knappt hann att få på mig kläderna innan vi var tvungna att gå ut. Och då slängde jag liksom på mig ett par jättestora solglasögon istället. Så som någon slags liksom Greta Garbo som inte kan lämna på skolan utan att ha ansiktet på. Men du är jättespeciellt liksom. Men jag känner mig verkligen inte ordninggjord överhuvudtaget. Jag känner mig väldigt naken utan smink.
När började du sminka dig när du var liten liksom?
Alltså jag lekte i min mammas sminklåda har jag lekt i sen jag var liksom pytteliten. Alltså typ sen jag kunde sitta. Min mamma berättar alltid en historia om hur hon står i liksom spegeln i vårt hus i Australien. Och står och liksom sminkar sig. Och jag sitter bakom och är kanske 8 månader. Och sitter med en puderborste och härmar hennes rörelser i ansiktet.
Mm.
Så jag har liksom alltid, min mamma är ganska fixad också. Hon har alltid varit liksom ganska så här välklädd och ordninggjord. Och samma som jag, inte jättemycket smink liksom. Men ändå så här vissa saker som hon alltid har. Och nästan alla så här kvinnor i mitt liv har varit så.
Mm.
Så för mig är det så otroligt så här, det är lika naturligt för mig att så här borsta mina ögonbryn som att sätta på mig deodorant. Det är liksom inte, jag har svårt att särskilja på dem liksom. Mm. Min styrmamma är likadan, hon har alltid, hon är nästintill osminkad i ansiktet, men hon har alltid läppstift. Och hade under jättemånga år ett specifikt läppstift från Guerlain som är lila. Alltså hon hade lila läppstift. Men hon är också så här, vet, konstnär och har alltid så här jättetokiga örhängen liksom. Men hon hade mörka läppar.
Men då kan jag verkligen fatta att man känner sig inte som sig själv då när man inte har det. Det blir sån tydlig grej, man ska säga.
Ja. Men du har ju verkligen, ditt förhållande till smink har verkligen ändrats, eller hur?
Ja,
men bara de senaste åren.
Allt har ändrats.
Ja.
Allt som har med mig själv och mitt utseende och min... mitt utseende har varit så himla talande för vem jag är och vad jag är i livet.
Mm.
Under mitt liv, tänker jag. När jag var yngre så var jag väldigt mån om att passa in och... inte sticka ut för att min familj var så konstig. Min mamma har ju också alltid haft så här rött läppstift, tuperat hår, blekta toppar. Min pappa hade ju hockeyfrilla och så här band-t-shirts. Alltså de var så knasiga, de hade inte skjorta och välkammad lugg som liksom andras föräldrar. Och jag var så otroligt mån om att försöka vara som alla andra då för att inte känna... utanförskap. Så jag var väldigt sådär, hoppade på, jag var ju kickers ganska länge, då noppade jag ögonbrynen jättemycket och började sminka mig ganska tidigt, ganska rejält liksom. Så att jag tror att min ribba var hög från start. Att jag målade, jag var riktigt sån idomin på läpparna, jättemycket foundation, så att det liksom var en kant runt hakan. Och sen då när jag upptäckte teater och den typen av... Alltså så här, reconnectade med min familj kan man väl säga. När jag var 16. Då flippade jag ju direkt. Alltså då var det som att jag vände på ett blad. Och var så här, nu börjar den här resan. Så att jag har gjort så ganska många gånger i mitt liv. Så här, bara vänt på ett blad och gjort någonting nytt. Och då vill jag ju uttrycka den här nyförälskelsen till... det kreativa.
Hur reagerade folk runt omkring dig när du gick från liksom väldigt så här, den stora massan, alltså så här, smälta in liksom, till att inte alls göra det längre? För det är ganska svårt, nästan framför allt i tonåren tänker jag, att byta roll. Det är, alltså, man får en roll och sen så får man typ... ha kvar den tills man byter klass eller något sånt där.
Ja, men det var ju det. Jag började ju gymnasiet. Så att det var en helt ny...
Det blev ett på nytt födelse liksom.
Jag gjorde slut med min pojkvän som jag haft i flera år också.
Mm.
För att han faktiskt tyckte att jag blev för... jag minns att han sa det. Du har blivit förändrad. Du är en ny person nu när jag började teater. Och det var ju för att jag hade liksom hittat... kärlek i något jag kan göra istället för så här, kärlek till honom och vår relation, att vara i en relation, om man ska säga, som var den första kärleken var ju, det var så himla häftigt att upptäcka så här musik och vara med någon, känna tvåsamhet, vara orädd, så här, upptäcka den sexuella biten hos sig själv med någon annan. Det var en sån häftig upplevelse. Men sen när jag kom in på Södra Latin, på teaterlinjen, då var det så här, wow, jag besitter massa saker själv också. Mm. Så här, jag har tankar och kreativa idéer och viljor och drömmar och sånt i mig ensam. Så jag gjorde slut med honom. Han var inte så glad för det, kommer jag ihåg. Han var jätteledsen. Men jag kände bara så här, jag måste göra jag. Det måste vara mitt liv. Och vände blad på alla sätt och bytte stil och bytte skola och gick in i det helt och fullt. Men jag var ju ändå mainstream, för att alltså, mina klasskamrater på Södra Latin, de hade ju så här fjärilsvingar och hög hatt på uppropet. Så min stil var väldigt försiktig där i början. Jag gick ju ganska försiktig. Jag kan säga att så här, jag tror att den stilen jag hade när jag var 16, den är ganska lik den jag har idag, kan man säga. För att jag klev in lite försiktigt i estetvärlden och var nog väldigt romantiskt lagd. Många var ju väldigt så här indie, det var hårda uttryck, tydliga färger. Och jag var väl lite mer så här, klädde mig mycket i vitt. Och det var då jag började på riktigt med den vita eyelinen och den här romantiska stilen och pärlor och sådana grejer. Och sen så ökade det. Och ju mer jag kom in i den här världen av att bli betraktad, som man ju är på något sätt i teatervärlden. Alltså då är man ju helt plötsligt ett objekt också. Alltså man har ju sig själv som verktyg hela tiden.
Man liksom gestaltar någonting.
Ja, då var det som att det där skruvades upp. Och när jag sen började jobba på Beyond Retro och sen på Äntligen Hemma, då var det verkligen som att så här, gasen i botten med den här identiteten som jag sålde, kan man väl säga, och som de köpte. För jag tror att en stor anledning till att jag fick jobbet på Äntligen Hemma som inredare och programledare, för jag hade ju ingen erfarenhet av så här skruva upp hyllsystem. Det var liksom inte det. Det var ju för att jag hade så tydligt uttryck.
Gud vad spännande.
Att det var, du liksom, det var det här röda året, röda läppar. Det var tydligt, det var enkelt, det var förståeligt. Och det blev väldigt folkligt. Och sen när jag blev sjuk och blev mamma, så ville jag frigöra mig från att vara ett objekt. För att det var för tufft. Alltså jag kan inte skydda det här lilla livet och min sköraste grej, vilket är den här sjukdomen som jag var på, genom att vara ett objekt och så tillgänglig för andra.
Det blir
andra
en sak på det, för samma, mycket liksom.
Ja, jag behövde så här, skala av allt. Så då gjorde jag samma grej igen och bytte stil bara tjoff. Och gick in i en mycket mer bekväm, liksom naturlig, och situationstecken, liksom mer jag. I både smink och hår och kläder och hela alltet.
Kan du känna att det har ändrats från liksom hur det var precis i början där till vad du är idag? För nu är det ju liksom på ett sätt fortfarande liksom lika, så här, det finns ju det väldigt mjuka, naturliga och liksom, ja, men så här, det som inte uppstår, men du är också så här en Cecil Bansen-klänning, och det är ju drama på ett annat sätt. Det är ju inte det där tajta, obekväma, men det är ju också liksom, alltså det är ju väldigt glädjefyllt på ett sätt som man kanske ibland kan tänka att det som är väldigt naturligt inte är på samma sätt i alla fall. Nej. Jag menar.
Jo, du har verkligen rätt. Jag tror att det handlar jättemycket om att så här hitta tillbaka till livsglädje efter kris. Och att på något sätt så här fira livet. Jag tror att det är ett sätt för mig att närma mig någon så här urgrundstil som man bär på. Sin så här core-stil som är färgad av sitt barndomshem kanske. Så här upptäckter man hade när man var liten. Men sen också strösslat med livserfarenhet. Så här, jag är väldigt teatral, överromantisk, mycket extra allt person. Men tidigare har jag gjort det med färg. Men nu tror jag att jag testar liksom form ett tag. Det är svårt att göra färg och form samtidigt.
Ja,
det har jag svårt.
Blir alltså, det väldigt blir mycket liksom.
Ja, och det har jag gjort ett tag, och då kände jag mig ju väldigt ägd av min stil, om man ska säga. att jag också var tvungen att uttrycka... Alltså om man tittar på bilden när jag var så här superpinuppig och hade jätteknallröda läppar, kritvit hy, hård svart eyeliner, knallrött lockigt hår, allt det där. Det går ju inte att posa äkta i det. Alltså jag hade jättesvårt att bara slappna av i mitt ansikte. Utan det var ju, det var ett, krävde en roll i uttryck också. För att matcha upp det där.
Det blir ju lite som att lajva någonting. Liksom. Det är svårt att sitta i liksom full sån mundering. Och så här bara ligga slängd i en soffa.
Det finns en otrolig bild på mig från den tiden. Som jag, där jag verkligen ligger slängd i en soffa. Men jag har benen upp i luften och svarta sammetsheels på mig. Och där känner jag så här, när jag tittar på den nu känner jag bara så här... Oj, där var jag 20 någonting. Alltså så här, det har hänt grejer.
Mm, vad man kämpade på liksom.
Men där, det är en person som vill plisa. Alltså jag vill plisa allt och alla där. Jag vill bara att folk ska älska mig och tycka att jag är men så här, värdig på något sätt. Jag är värdig utrymmet. Men idag tänker jag att så här, det är inte min roll. Eller jag orkar inte så här, chocka och... injicera 120 energi, utan det kan räcka med så här samtalsnivå för att man ska kunna mötas ändå.
I våran så här samtid idag så är det ju någonstans som att vi så här, vi sätter att ha hittat sin stil så här väldigt högt på en väldigt hög pedestal. Att det så här anses vara väldigt liksom fint på något sätt. Att inte hålla på så här hatta runt. Bara det är ju så här, bara orden jag använder nu är så här negativt laddade liksom. Och jag tror att så här, ibland så jag förstår, jag tycker själv att det är väldigt så här skönt om man hittar sin stil, och jag tänker att jag själv strävar åt det hållet i liksom fler och fler aspekter i mitt liv verkligen, för det liksom maker sense ur många olika perspektiv. Men det är ju också någonting som jag tänker att man så här måste liksom ha den så här gracen mot andra vuxna runt omkring, att så här, när någon börjar lite så här byta stil, att man är öppen och så här tillåtande inför det också. För det är väldigt jobbigt när folk runt omkring en typ... Jag tänker som, jag minns när du berättade om en kvinna som kom fram till dig när du inte hade röda läppar. Och var besviken. Eller någon i somras som tyckte att det var så tråkigt att du hade en svart klänning på dig.
Just det.
Och det är så här, vad vi lägger för slags press på varandra i att så här, ha hittat de här liksom, lösningarna på något sätt. Och kanske också på oss själva. Att man, så här, man har ett väldigt... begränsat sätt att se på sig själv och hur man ska se ut på något sätt. Och att så fort det, liksom, på samma sätt som att jag tycker att jag ser sjuk ut när jag inte ser ut så som jag brukar göra till vardags. Liksom. Och det hänger ju jättemycket ihop med att jag verkligen har sminkat mig så som jag sminkar mig nu. Så har jag sminkat mig i, alltså jag vet inte när jag började, men så länge. Verkligen, alltså typ hela min, ja, sen jag var nästan så här, typ sen jag lärde mig att sminka mig någorlunda okej, har jag sminkat mig exakt så som jag gör nu.
Jag tycker att det är en av de mest intressanta sakerna att fundera på och prata kring, det här instinktiva föraktet som vi som människogrupp känner för olika saker, där vi inte vågar analysera vad det är som egentligen är, varför vi inte gillar till exempel att någon byter stil. Att det är något så här tecken på någon svaghet eller någonting. För det är ju verkligen som du säger, att byta stil idag eller att förändras anses inte vara positivt alls.
Nej.
Utan nervöst, osäkert. Då faller man för något tryck utifrån. Alltså man är en svag människa. Medan jag på något sätt vill lägga in tanken om att det kanske är precis tvärtom. Att vara öppen och mottaglig för vad som händer inom en och också så här omkring en i livet, eller man ska säga, och göra om det till ett kreativt uttryck som skönhet och mode är. Mm. Det tycker jag är superintressant. Och då menar inte jag att man måste göra det på ett helt eget sätt. För det tycker jag också verkar vara hög krav vi har på varandra. Att så här, om man byter stil eller testar någonting nytt så är det inte okej att göra någonting som är trendigt eller som andra människor gör. Utan det ska vara ett helt eget uttryck. Mm. Och att sätta alla de här kraven, det är ju verkligen att så här, dissa vägen till målet som det ju faktiskt är. Att alltid tro att allting är en slutfas eller en slutprodukt är lite... Jag tycker det är som att så här, skjuta sig själv i foten eller vad man säger. Mm. För att alla sätt att testa någonting nytt och förändra, det är ju för att det kommer inifrån ett behov. Mm. Och det är ju en resa någonstans. Mm. Och jag kan känna att jag tänkte ganska mycket på det när jag häromdagen var på landet och gick förbi en tjej som jag umgicks med jättemycket när jag var liten, när vi var barn. Och då är man ju ganska ren i sin person, eller man ska säga. Mm. Alltså, barn är ju bara barn. Och nu, det var så jag bara fick se liksom en glimt av henne, vi sa hej och jag bara såg hela hennes liv, eller kände så här, gud vad mycket människa i alla de här attributen, vad mycket liv, vad jag känner att det är härligt att se vem hon är, en liten glimt i alla fall. Mm. Och att det är så vi kanske ska titta på det istället, att så här, alla uttryck i så här kläder.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
Utseende, smink, det är ju ett uttryck för en så här livsresa. Och det är så himla generöst att dela med sig av.
Verkligen, och det är ju också ofta så här ett, liksom någonting som vi använder för att visa så här grupptillhörighet. Och det kan vara ett sätt att visa sexualitet och alla möjliga saker. Och det är någonting som är så himla så där spännande och intressant i det också. Hur man så här kan känna solidaritet i hur man liksom ser ut på något sätt. Mm.
Och det tycker jag blir så tydligt. Alltså, för jag får ju ofta höra att jag... att det är väldigt likt dig och Ellen och så här. Att så här, ja, och det säger ju folk till mig för att göra mig ledsen.
Ja.
Och det tycker jag också är så intressant att man så här, genom att se någons vad heter det? Alltså så här, öppenhet som det ju är, att så här, jag tycker jag känner en så här dragning, jag känner en öppenhet, jag känner en närhet. Det ska stävjas utifrån. Synd, ja. Och det tycker jag säger så himla mycket om vår samtid. Alltså det är ju verkligen en trendspaning att, så här, den, att det är hotfullt.
Mm. Precis, att det skulle vara någon slags liksom, falskhet i det. När det är självverket ja, ofta typ en så här kärlek. Liksom.
Exakt, och det är det som jag tror att vi har blivit lite så här bittra över. Att vi misstar kärlek och så här naivitet, alltså det här oförstörda mot någonting väldigt kalkylerat och att det kommer med någon negativ underton.
Ja, och jag tror att det också hänger ihop med att man, att det har liksom lite så här trasslats ihop med någon typ av tanke kring konsumtion och att vi ser på konsumtion som någonting väldigt negativt. Och då blir så här, att förändra sig själv blir också någon typ av konsumtion. Förstår vad jag menar? Att det liksom hänger ihop i ett, så här, ett slit- och slängtänk, fast att det kanske i själva verket är en del av en så här stor, större framåtrörelse i livet, och att det kan finnas framåtrörelse som inte är liksom negativ också. Och det där tror jag kommer vara den stora utmaningen för oss i så här, hur förhåller vi oss till konsumtionen negativt, men saker och ting måste utvecklas.
Mm. Det tycker jag också är så intressant. Mm. Just för att så här, ofta när jag pratar om det i typ bloggkommentarsfältet eller någonting sånt, så är det ofta så här, man landar ju lätt där, så här, konsumtion, punkt. Mm. Men det tycker jag dödar alla, det är som en konversationsdödare.
Mm.
Jag håller med 110% om att det är ett problem. Det här har ju varit ett problem, jag minns ju när man gick i butiker, det var så här, köp 3, betala för 2. Alltså vi är ju uppvuxna i det här. Mm. När vi, på 90-talet, det var ju då det verkligen tog fart.
Mm.
Jag minns att man så här, gick och shoppade innan skolan. Alltså det var så mycket så här, shopping. Mm. Ordet shopping. Och att så här, det skulle vara helt nytt. Man bara så här, tjoff. Och när jag jobbade med Äntligen Hemma, då var ju så här, det skulle aldrig funka idag. Bara så här, låt oss göra om allt och fylla med nytt och bara, nu kör vi.
Mm.
Att så här, det här var ju en tid som vi alla var en del av, som vi då inte såg var tokig. Och nu ser vi ju så här, åh herregud vad tokig den här tiden var. Så det är ju superviktigt. Men det får ju inte döda lusten av typ konst och kultur och uttryck och kreativitet. Alltså allt det där härliga som också finns. Och som typ är räddaren i det här, tänker jag.
Mm.
För att det är ju det vi har haft brist på så himla, himla länge.
Mm. Har du haft några så här saker med ditt utseende som du... vad har du haft för liksom komplex?
Åh, gud. Alltså jag har en sån konstig så här, vad heter det? Två...
Nej, dualism.
Ja, exakt. Att jag så här, har vissa grejer som jag verkligen tycker om med mitt utseende. Och sen många som jag verkligen avskyr. Och så liksom pendlar det där. Man bara, du skapar en så här konstig självbild. Istället för att bara så acceptera hela... acceptera och låta det vara.
Mm.
Så har det varit väldigt mycket känslor kring. Och jag har också velat trycka undan komplexen jätteaggressivt. Jag har inte gett dem utrymme. Liksom.
Att så här redas i. Liksom.
Nej, jag vill bara så här trycka undan. Men jag har alltid haft jättemycket komplex för min rumpa. Alltså hela min uppväxt.
Mm.
Jättemycket. För det var så tydligt när man gick i högstadiet så här, hur en rumpa ska se ut. Det minns jag så himla, himla tydligt.
Mm.
Att den ska vara så där päronformad. Liksom. Smal midja, inga love handles. Och sen ut, och sen tydligt in. Och sen smala ben till.
Ja.
Du fattar hur jag menar.
Ja, precis. Ja.
Och jag har inte så. Jag har ju en Rubens-rumpa som är liksom... Den börjar med ett par härliga love handles, går ut. Sen går det in igen. Och sen går det ut igen.
Mm.
Och sen är det liksom lår. Den är inte särskilt putig, men den är ganska bred.
Mm.
Så jag har varit så här, okej, alla fel med min rumpa. Så jag har verkligen försökt dölja den mycket.
Mm.
Alltså så här, inte visa den. Men sen så har jag insett att det är en av mina... bästa tillgångar med min kropp rent så här, vad killar tycker är fint och typ vad jag, alltså att det ger karaktär på något sätt.
Mm.
Så att jag försöker lära mig att gilla den.
Men ibland är det ju lite en genväg till att börja gilla saker med sig själv är ju att någon annan visar uppskattning för det. Och det är liksom det absolut bästa och det absolut liksom mest så här ideala skulle ju vara om man så här kunde nå acceptans i sig själv utan att man behövde någon typ av så här yttre bekräftelse på det. Men det är ju en ganska så här, kan ju vara en ganska så här stor liksom resa att göra. Och det är ganska krångligt att så här, åh, den här grejen som jag alltid hatat med mig själv, bara nu, mums, nu tycker jag att den är så...
Men är inte det så sjukt att sätta sådana krav på människor? Att så här, man ska få komplex av hur den stora massan tycker om saker, men man får inte bli av med dem genom att ta in någonting utifrån.
Det är väldigt...
Och det tycker jag också så här summerar hur vi tänker idag, så här... Man är påverkad av allting hela tiden. Men man får inte lösa det på något dåligt sätt.
Nej, precis.
Eller fattar du vad jag menar?
Nej, men exakt. Alltså, man får inte ha liksom en så här helfabrikatslösning på.
Nej, på hur, och det är så hårt. Ja. Det är så otroligt höga krav på hur man ska bli hel som människa hela tiden. Det känner jag. Exakt. Vilket är skittråkigt. Så ska man bli 20 år så bara, jag älskar mig själv. Allting är perfekt, det här är min stil. Och nu kör vi. Och jag ska aldrig köpa något i mitt liv. Hej då! Bara, I'm perfect.
Det är väldigt svårt att vara den människan. Jag har haft stora komplex för två saker. Mm. Mitt största komplex, och som är någonting som jag fortfarande så här försöker att inte tänka på, men som jag liksom stör ihjäl mig på om jag liksom så här får för mig att ställa mig framför en spegel och kolla ansiktet. Och det är att jag har ett jag har ett ganska snett ansikte. Det är liksom om man gör en sån här, du vet, om man typ delar ansiktet i två, så är mina två liksom ansiktshalvor väldigt olika varandra. Det ena är liksom mycket mer uppåtsträvande och det andra är mycket mer neråt. Så här, rakt och lite neråt liksom. Och när jag ler så har jag ett ganska snett leende också.
Gud, tänker jag direkt på Katie Holmes.
Ja, hon har också väldigt snett
leende. Hon har ett snett ansikte. Ja, liksom. Hon är ju så, det är ju så vackert med henne.
Ja, det är ju väldigt karaktäristiskt. Liksom.
För det är ju sådana där grejer som, alltså det är, så fort man börjar tänka på sånt där om andra, så inser man att det där är ju liksom där guldet sitter.
Exakt. Och det som är så roligt för liksom i hela den här grejen är ju att precis så som du har fått så här yttre bekräftelse med din platta rumpa, så är det ju också typ det första som Andreas sa till mig var att han älskade mitt sneda leende. Och han säger fortfarande det jätteofta. Alltså han kan verkligen nämna det så här, bara i förbifarten och bara, ja, nu ler du så där snett igen och det är så vackert. Alltså du vet att han verkligen tycker att det är fint. Och då har jag liksom genom det dels liksom blivit mer vän med mitt egna sneda leende och att jag sen liksom, ja, bara försöker att liksom inte tänka på det så mycket. Men jag har alltid haft mycket grejer kring min mun generellt. Mm-hmm. Jag hade ju extremt stor glugg mellan tänderna när jag var liten. Så att jag fick liksom, alltså jag kunde absolut ha en 5-krona mellan framtänderna.
Oj.
Och när jag gick i skolan så var jag med i en cykelolycka. Slog ut alla mina framtänder. Och då när tandläkarna satte i så här nya tänder till mig, så tog de bort min glugg utan att liksom säga någonting. Så att jag liksom vaknade upp från den här ganska liksom stora cykelolyckan med för man får faktiskt ett helt nytt ansikte när man inte har glugg längre, när man har haft det, och det går på liksom en natt. Sen var jag också otroligt liksom sönderslagen i hela ansiktet, så det var egentligen inte så att jag liksom, du vet, vaknade nästa dag och bara bing, ett helt nytt feja, men när det liksom var läkt så hade jag verkligen ett helt nytt utseende. Och jag har ju fortfarande inte perfekta tänder. Men det där har liksom alltid varit en sån här grej, att jag har tänkt jättemycket på mina tänder också, för att de vid ett tillfälle har faktiskt också mina då liksom tänder som jag hade då ramlat ut. Alltså i vuxen ålder. Det här var när jag jobbade på...
Vadå? Dina som iskruvade nya
tänder? Ja, då var
tänder.
De inte iskruvade, utan då var... För då levde fortfarande... Då hade jag fortfarande en levande nerv i tanden, liksom. Så då hade de, då var det mer som en... Men tänk som en, liksom, en plasttand som var liksom byggd på det lilla tand jag hade kvar där framme.
Mm, just
och
det.
Då så hade... Ja, vår hund som vi hade då, han hoppade upp och skulle typ pussa mig i ansiktet och istället slog sin stenhårda lilla cocker spaniel liksom gässa rakt på mina tänder, så de ramlade ut. Och det här var typ på så här allhelgona, så det gick inte att få någon akut läkartid. Nej, och det var liksom jättestökigt allting. Så att jag och liksom så här jobb, liksom pliktskyldig som jag var, gick till jobbet dagen efter utan framtänd.
Ja. Men gud, det här är så intressant. Du kan liksom inte gå till affären utan mascara, men du går till jobbet utan framtänder. Det är så speciellt.
Ja, och då var jag också, men jag måste ha varit i någon slags chock också, men för då var jag pressansvarig. Gud, på Filippa K. Och hade hand om showroomet bland annat. Så att jag träffade ju så här modestylister hela dagarna. Och då var det en modestylist som och kom dit och bara, men vad?
Men gud, vad hände? Bara, allt för konsten.
Allt för jobbet. Och då gav hon mig, hon bara, det här är min tandläkare. Han heter Sixten, han är världens bästa. Och så, började jag gå till honom istället. Och han löste liksom hela den här tandkrisen som blev. Och det slutade ju med att då hade liksom, alltså du vet, allting, nerven hade dött. Och nu har jag liksom superpermanenta tänder. Men min pappa är otroligt fixerad vid att man ska ha ett fint leende. Och har alltid varit det. Han är otroligt så här noga med tandhygien. Han hatade ju min glugg på ett sätt som inte var liksom, alltså det var verkligen. Och han tyckte också att mina nya tänder,
snack med honom alltså.
Och mina nya tänder som jag fick sen efter olyckan tyckte han heller inte om. Så vet du vad jag fick i 16-årspresent, i födelsedagspresent?
Nej men sluta, jag vill inte. Nej men säg inte nu någonting om någon tandställning eller någonting.
Nej, jag fick att jag skulle få dra ut alla mina tänder och sätta i kronor i hela munnen.
Men gud, det här är så speciellt.
Ja, det var liksom min så här, sweet 16 födelsedagspresent.
Gud, man kan vara så olika. Det kan jag ju tycka, det är ju så här unpopular, eller det är inte ens en unpopular opinion, men folk som fixar sina tänder så där, liksom, det tycker jag, det dödar 80% av charmen i ansiktet. Det gör ju verkligen det. Ja, det är ju min våta dröm att ha, du vet, det finaste, det är när man har huggtänderna väldigt långt ut. Det är så fint tycker jag. Liksom, så att det är lite huller om buller, men gärna mycket huggtänder. De som har det är det liksom finaste. Det kanske är lite för likt vampyr för dig.
Ja,
för
det är inte för min smak alls, men jag förstår vad du menar.
Jag känner sån kärlek för dig på liksom Filippa K i din strykta kashmir och liksom med inga framtänder. Som bara, japp, då kör vi.
Vad kan jag låna ut till dig idag? Nej, men det där har verkligen varit en grej liksom.
Nej, men sånt där, just så här utseendet, där är vi ju verkligen djur. När det kom, jag tänker på min Tova, du vet, som jag hade i flera år. Och så här, inte vågade borsta ur för att ångest. Alltså, där är vi ju verkligen djur, att vi försöker liksom skydda våra små sår och ärr och allt vad det är. Men det är ju de, alltså det är som klyscha, men det är ju så att det är ju de som är vi.
Verkligen. Jag tänker jättemycket på när män, och nästan ännu mer tabu när det händer kvinnor, men när man tappar håret.
Nej men gud, just det.
Alltså, det måste vara en sån otrolig liksom, alltså hur man hanterar det måste vara, det är nog ingenting som bara sker enkelt liksom.
Nej, det är nog väldigt, just för att det är, jag tror att det kickar igång saker hos en, att man blir utstött ur gruppen jättemycket. Och det är så himla djuriskt. Jag förstår inte, det är verkligen så här, så tycker jag också att man kan titta lite när det kommer till folk, alltså så unga tjejer och så influencers då, som skönhetsopererar sig. Jag kan verkligen vela mycket där mellan värme och liksom ilska, eller man ska säga, om man ska bry sig om någon annans utseende. Men just att så här, man pratar ju ofta om att influencers inspirerar många, så här, men jag tycker snarare att, jag vet inte om det är för att jag är vuxen, men det blir så tydligt vad det är man ser, att det inte handlar om någon som vill bli finare, utan att det handlar om det handlar om någonting annat, det är en livsresa. Alltså det är någonting som pågår inuti som nu vi får ta del av.
Mm.
Och att vi tror att så här, det blir bättre av att så här, kasta skit på det.
Ja, verkligen.
Det tycker jag känns omodernt. Alltså.
Men jag tycker också att man, så här, när man i hela den så här, plastikoperationsdiskussionen, så tycker jag, min så här, personliga inställning är ju verkligen att så här, folk får göra där de vill. Och att det är väldigt, så här, jag tycker att det är väldigt ointressant att lyfta upp, fram liksom, specifika individer och vara så här, den här personen gör fel. Men samtidigt, som man, jag kan känna så, kan jag också tycka att så här, och det måste samtidigt vara okej att så här, problematisera systemet som gör att vi hamnar i de här, att vi alla existerar i det utan att liksom skuldbelägga.
Och vi måste se att det hör samman.
Ja.
Det här handlar ju om andra saker än bara skönhet.
Ja.
Det är som att vi har blivit puckade i och med sociala medier och så inte fattar att en bild inte bara är en bild utan den berättar någonting mer. Så här, det finns jättemycket information här i vi kan ta del av. Men vi har så här, skalat bort alla bisatser i allt och bara ser literal vad vi ser.
Ja.
Och går på känsla och säger då tråkigt att du har en svart klänning. Man bara, ja, tråkigt att jag fick cancer, you motherfucker. Alltså, ja, så här, det säger så mycket om människor, vad man går igenom och vad man uttrycker med sitt utseende.
Mm.
Och det känns så himla okult att inte förstå det.
Mm, verkligen. Jag tror så mycket på liksom den här, att så här, försöka öva sig själv i att vara mer så här mångbottnad och att verkligen så här, för det här är liksom en så här aktiv övning man kan göra, att när man så här, man ser någonting och även om det första man tänker är någonting dömande, att så här faktiskt släppa den tanken.
Mm.
Att gå vidare från den tanken och att så här, nej, jag vill inte vara en person som typ dömer på det här sättet. Och sen ibland är man ju det ändå. Och man kan vara liksom supersyrlig i liksom privata diskussioner eller vad som helst. Och det kan vara en viss typ av humor som är på ett visst sätt och allt möjligt sådär. Liksom. Och det är inte så att jag menar att allt det måste förbjudas. Att man måste vara liksom en god människa alltid. För att det är också helt så här omöjligt och ganska irrelevant att ens försöka liksom sträva efter det. Men för ens, alltså verkligen också för ens, så här, ens egna skull, att så här, försöka vara mer mångbottnad och ha större typ så här, jag vill säga empati, men också typ medlidande med människor.
Mm. Man får tänka att vi alla systrar och bröder, så blir det mycket lättare.
Alla kämpar på med sitt egna skit, liksom.
Vi får lägga upp lite gamla goa bilder på oss och annat.
Jag kan lägga upp temat. En bild där man ser min glugg, hur den egentligen ska se ut.
Perfekt. Så hörs vi på fredag med en ny petit.
Ja.
För det har ni inte missat, va? Att varje fredag kommer vi ut med petiter.
Mm.
Och så hörs vi snart igen, helt enkelt.
Det gör vi. Ha det så fint.
Okidoki.
Hej.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Och men så vidare på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkade ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg. För att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.